Och vi börjar nu att läsa i Jesaja-bokens 6:e kapitel. Så ska vi höra vad det är Herren säger till Jesaja när han skickar ut honom i Israels land att fungera som profet. 8:e versen. Och jag hörde Herren tala och han sade: vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare? Och jag sade: se, här är jag, sänd mig. Då sa han: gå och säg till detta folk, hör alltjämt men förstå inget. Se alltjämt men fatta inget. Förstocka detta folks hjärta och tillslut dess öron. Förblinda dess ögon så att de inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli helat. Men jag sade: för hur lång tid, Herre? Han svarade: till dess att städerna blir öde och utan någon invånare och husen utan folk, och till dess att fälten ligger öde och förhärjade. Och när Herren har fört bort folket i fjärran och ödsligheten blir stor i landet och endast en tiondel ännu är kvar i det, då skall denna ytterligare förödas som en terebint eller en ek av vilken en stubbe har lämnats kvar när den fälldes. Den stubben skall vara en helig säd. Allt vad Gud gör är gott. Ibland har vi lätt att begripa det, ibland har vi svårt att begripa det, men det är aldrig omöjligt. Hoppa aldrig över en text som du tycker är svår med kommentaren att Gud är outgrundlig. Det har vi lärt oss nu. Det här med Luther som lyfte på hatten och gick vidare, det kan vara bra i vissa lägen. Men jag brukar sätta på mig hatten ordentligt och stanna till istället. Och jag ger mig aldrig för när jag hittar evangelium i varje text. Det måste man kunna göra. Annars har man lätt försagdhetens ande över sig. Det här är ju en konstig text. Gud. Den Gud om vilken Paulus säger att han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Han skickar ut Jesaja. Och han säger inte till Jesaja så här: nu käre Jesaja, nu ska jag visa dig grejer som ingen har fått se före dig. Jag ska ge dig profetiska budskap av en räckvidd som ingen kan tänka sig. Inte du själv heller. Du ska få skåda in i min frälsning. Du ska få skåda in i hela min plan för mitt folk. Du ska få visioner av en räckvidd som ska vara till tidens slut. Och du ska gå omkring och du ska uppenbara de visionerna för alla människor. Och människor ska ta dem till sig. De ska bli upprättade, de ska bli tröstade, de ska bli glada, de ska bli frimodiga, de ska bli uppfyllda av ande och kraft. Vi tycker att Gud skulle sagt så till Jesaja. Så skulle jag ha sagt om jag var Gud. Inte sant? Det skulle ni också. Inte minst när man läser vad Gud sa genom Jesaja. För praktiskt taget ingen profet i Gamla testamentet kommer i närheten av Jesaja när det gäller inblick i Guds eviga avsikt. Det är i Jesaja som Jesaja 53 står, om man nu får uttrycka sig lite dumt. Och det är i Jesaja-boken som hela Guds plan, hela den återstående världshistorien finns återgiven. Med judafolket i centrum, men för hela världen. Men Gud säger inte: nu ska jag tala om det här för dig, så kan du gå omkring och visa det för folk, så blir folk glada. Utan han säger någonting helt annat. Du ska gå ut och förstocka människornas hjärta. Jag vet inte om du har funderat på det här någon gång. Har du gjort det? Herren återkommer i sitt samtal med Jesaja till det här. Vi ska slå upp i det 29:e kapitlet. Och vi ska läsa där verserna 9-14. Jesaja 29. Och det är alltså ett ord ifrån Herren, inte till Jesaja själv för personligt bruk så att säga, som den här kallelsen var, utan det är en predikan som Gud låter Jesaja hålla. 29, verserna 9-14. Stå där med häpnad, jag var häpna. Stirra er blinda, jag var blinda. Ni som är druckna men inte av vin. Ni som raglar men inte av starka drycker. Ty Herren har utgjutit över er en tung sömns ande och har tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. Och så har profetsynen om allt detta blivit för er lik orden i en förseglad bok. Om man räcker en sådan åt någon som kan läsa och säger läs detta, så svarar han, jag kan det inte, den är ju förseglad. Och om man räcker den åt någon som inte kan läsa och säger läs detta, så svarar han, jag kan inte läsa. Och Herren har sagt, eftersom detta folk kommer till mig med sin mun och ära mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig så att deras fruktan för mig består i inlärda människobud. Därför ska jag ännu en gång göra underbara ting mot detta folk. Ja, underbara och förunderliga. Det visas vishet ska förgås och det förståndigas förstånd ska bli förmörkat. Här har du denna sömnaktighetens ande. En andemakt som tillsluter ögon och öron och förstockar hjärtan. Gud. Gud har utgjutit denna ande. Jag tror att vi kan inte förstå det här om vi inte blickar in i Guds väsen lite mer. Vi går till Romarbrevets första kapitel. Därför att när det gäller denna sömnaktighet, som alltså i och med Jesajas kallelse och livsgärning kom att utgjutas över judafolket, så får vi också förstå att när Paulus skriver Romarbrevet till de kristna i Rom, där han ska till att förklara skillnaden mellan judendom och kristendom i deras samtid, då måste han också börja med att förklara varför judarna sitter i den båt de sitter. Så att vi ska vänta att finna en förklaring, en utläggning av det här precis i början av Romarbrevet. Varför finns det en sömnaktighetens ande över judarna? Varför kom det gamla förbundet in under en sömnaktighetens ande? Hur kommer vi som kristna lätt in under sömnaktighetens ande? Vi måste se hur det gick till med judarna den gången för att förstå hur det går till med oss idag. Och för att lite grann känna igen vad sömnaktighetens ande gjorde med judarna och vad han gör med oss. Vi börjar läsa i 18 versen, första kapitlet, Romarbrevet. Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den oförgängliga Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför lät Gud dem följa sina begärelser och utlämnade dem åt orenhet så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen, de dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen som är välsignad i evighet. Amen. Därför utlämnade Gud dem mot förnedrande lidelse. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt, så att de gjorde det som inte får göras, uppfyllda av all slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska, fulla av avund, blodtörst, stridslyssnad, svek och illvilja. De skvallrar och baktalar, de föraktar Gud. De är fräcka, övermodiga, skrytsamma, uppfinningsrika i det onda, uppstudsiga mot sina föräldrar, tanklösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa. De vet vad Gud har bestämt, att alla som lever så förtjänar döden. Ändå är det just så de lever, ja, än värre, de tycker det är bra när andra gör det. Det här är ett väldigt komprimerat sammanhang som Paulus beskriver här. Det börjar med att han talar om Guds vrede. Sömnaktighetens ande är ett uttryck för Guds vrede. Den Gud som vill att alla ska bli frälsta kan i sin vrede utgjuta en sömnaktighetens ande. Låt oss inte bli så snällteologiska att vi förnekar existensen av Guds vrede. Judafolkets historia skulle se helt annorlunda ut om Guds vrede inte fanns. Men i samma ögonblick som vi börjar tala om Guds vrede så måste vi också göra klart för oss, vad är det som framkallar Guds vrede? Försagdhetens ande försöker alltid undervisa oss om att det är Guds vrede när det är Satan som träffar oss. Och vi kan inte fatta vad det är Gud är arg på. Men han är säkert arg i sin kärlek, säger vi. Jo, man kan mycket väl begripa sig på Guds vrede, den är inte alls så märkvärdig. Och det är det Paulus undervisar om här. Det handlar om människor som har haft en uppenbarelse. Det står så här, det man kan veta om Gud kan det ju själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Den Gud som vill att alla ska bli frälsta, han söker med sin ande alla människor. Och när Gud gör det, då får vi också en uppenbarelse i vårt inre av hans kärlek. Paulus talar här om naturens skönhet. Hela skapelsens härlighet. Och även den mest inbitna ateist kan understundom hålla med om att jo, visst känner man att det finns en Gud en vacker vårdag. Jag tror inte det finns någon som inte är sökt av Gud. Men sen kommer frågan, och det är en fråga som alltid finns i våra liv. Vad gör vi av det mått av uppenbarelse om Gud som vi har fått i våra hjärtan? Judarna hade fått mycket mera än bara naturens skönhet in på knutarna. De hade fått mycket större, mycket rikare, mycket mer detaljerad uppenbarelse om Guds väsen och Guds vilja. Frågan är hela tiden, vad gör vi av det mått av uppenbarelse som vi har fått? Det står så här, därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud, men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Du kan gå ut ibland människor och så kan du höra så här. Nu fanns det någon färsk gallupsiffra på att ungefär 48% av Sveriges befolkning tror att det finns en Gud. Vi vet att det är inte 48% av Sveriges befolkning som söker Gud. För det kluriga är, det finns många människor som har en förmodan om att Gud finns, men de frågar aldrig efter honom. De söker honom inte. Och det är väldigt knepigt. I det ögonblick man får klart för sig att ja, det finns nog en Gud och han har skapat alltihopa det här. Och han måste ju ha en tanke bakom det här och han kanske har en tanke med mig också. Jag menar, ingenting i våra liv borde vara tillnärmelsevis så viktigt som att få reda på vad den tanken går ut på. Men det luriga är att den här tanken kan landa i skallen på en att Gud finns. Och så rycker man på axlarna och säger ja, det kan ju gott hända det. Och så blir det inte mer. Eller vi kan flytta över det på en lite annan nivå, en lite mera, ska vi säga, församlingsmässig nivå. Det går att undervisa om överlåtelse till Herren. Och leda människor fram till en överlåtelse, så har man då överlåtit sig till Gud. Åh, nu överlåter jag mig till dig. Sen söker man aldrig Guds vilja. Man hade fått en uppenbarelse i sitt hjärta om att Gud hade en plan, men sen söker man aldrig hans vilja. Då har vi fått ett mått av kunskap om Gud som vi inte använder. Förstår ni? Det finns ingenting som utlöser Guds vrede som detta att vi har kunskap om honom och hans vägar som vi inte beaktar. Jag kan inte påminna mig en enda text i skriften där inte Guds vrede är kopplat just till detta. Man visste, men man gjorde inte. Man visste att profeterna talade Guds ord, men man lyssnade inte. Det vill säga, man hörde nog på kanske, men man gick därifrån med en axelryckning. Jag tror det är därför som vi ibland kan uppleva en Guds tystnad i våra liv. Gud vet att om jag säger min vilja till honom så kommer han inte att göra den. Och jag älskar honom lite för mycket för att försätta honom i den pinsamma situationen. Så jag håller tyst. Han tiger i sin kärlek, står det i Stefania, men jag tror inte det är det som menas just där. Men du kan i alla fall förstå att det finns situationer där Guds tystnad är en återspegling av Guds kärlek. I den mån Gud verkligen är tyst. Annars är det väl ofta så att vi inte lyssnar, men en annan sak. Ja. Ja, jag menar det att ofta när vi talar om Guds tystnad så är det vår ohörsamhet. Vi lyssnar inte, vi förväntar oss inte att Gud ska tala. Vi sätter oss inte i stillhet så att vi skulle kunna höra Gud tala. Det tror jag är det vanligaste. Gud talar till oss mycket mer än vad vi är medvetna om. Om inte annat så skyller vi på det undermedvetna när Gud talar. Så har man en bra etikett att klistra på det, då är det inte Gud längre. Men det var mitt undermedvetna. En jättebra grej. Men det finns också en Guds äkta tystnad. Gud talar om det på några ställen i skriften. Vi behöver inte slå upp det nu. Att det kan hända att jag svarar inte när ni talar till mig. Och då är det alltid detsamma. Ni hade ett mått av uppenbarelse. Och det har inte fått verka genom era liv. Och nu var det så här med judarna på Jesajas tid. De hade ett rikt mått av Guds väsen uppenbarat mitt ibland dem. Men det betydde ingenting. Det betydde åtminstone inte tillräckligt mycket för Gud. Låt oss gå tillbaka till Jesaja 29. Håll en tumme nu i Romarbrevet så ska vi se på Jesaja 29 igen. Och Herren har sagt, 13 versen, eftersom detta folk kommer till mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, så att deras fruktan för mig består i inlärda människobud. Och lite längre ner. Det visas vishet skall förgås och det förståndigas förstånd skall bli förmörkat. Vad är det Herren talar om här? Jo, du kan antingen låta ditt liv formas av uppenbarelse eller av egen klokhet. Det är de två möjligheter du har. Och vi förstår från Romarbrevet 1 att ingen människa är utan ett startkapital av uppenbarelse. Det kan vara mycket litet, men det finns alltid. Det Gud frågar efter, det är vad du gör av det startkapitalet, oavsett hur stort det är. Alla människor har ett startkapital av uppenbarelse i sitt liv. Det kan vara väldigt litet. Du kan vara utvecklingsstörd, handikappad, CP-skadad och blind. Och kanske fjärran från naturens skönhet. Jag tror ändå att det finns en möjlighet i varje människas liv. Därför Gud vill att alla ska bli frälsta. Det normala för alla människor är att börja ta vara på den uppenbarelsen. Sträcka sig efter mer uppenbarelse och låta uppenbarelsen forma våra liv allt eftersom vi växer i visioner om vem Gud är och vad han vill. Det är det normala. Men vi är fria att när som helst ta emot uppenbarelse som vi lägger på hyllan. Vi är alltid fria att ta emot uppenbarelse som vi lägger på hyllan, som inte får forma våra liv. Det vi bara tar emot ifrån Gud och rycker på axlarna och säger, ja, det var ju skojigt att få veta det här. Men det blir ingenting. Vi frågar inte, Herre, varför lät du mig få veta just detta, just nu? Det är tydligen inte så att jag behöver det här till någonting. Och det handlar så mycket om att överge sin egen vishet och klokhet. Det visas vishet skall förgås. Antingen överger du frivilligt din egen vishet till förmån för Guds uppenbarelse. För de där två går inte att blanda. Och är det så att du inte överger den frivilligt, så måste Gud av barmhärtighet försätta dig i en situation där din vishet kommer till korta. Hur gör Gud då? Jo, han tar uppenbarelsen ifrån dig. Också det mått av uppenbarelse som du har. Han utgjuter sömnaktighetens ande. Du kan stänga av pratet. Utmärkt. Vi går till Romarbrevet 1. Fel. Vi går till Första Korinthierbrevet 1. Ja. Därför att där talar Paulus om för oss att det råder en fiendskap mellan vår vishet och Guds uppenbarade vishet. Det är inte bara så att de är lite svåra att blanda, de är direkta fiender till varandra. 18 versen. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det står skrivet, jag ska göra de visas vishet om intet och de förståndigas förstånd ska jag utplåna. Var finns nu de visa, de skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet i dårskap? Det eftersom världen omgiven av Guds vishet inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna, men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta det visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till. Så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Som det står skrivet, den stolte ska ha sin stolthet i Herren. Här finns, förstår ni, upplinjerat i andevärlden så att säga, den totala fiendskap som råder mellan människors tankar och Guds tankar. De är varandras motsatser. De ser på varandra som komplett idioti. Människors tankar är för Guds vishet höjden av tokenskap. Och Guds tankar är för mänsklig vishet absolut botten. Gud har utvalt dem som inte är mer förälskad i den mänskliga visheten än om de lämnar den ifrån sig. Gud har inga favoriter. Frågan om att så att säga bli utvald, det är bara en fråga om att vilja lämna sin egen vishet och börja leva av uppenbarelse. Och alla har som sagt ett startkapital. Men Jesus säger i Matteus 11:25, jag tackar dig Fader för att du väl har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat är för dem som är som barn. Gud är alltså en Gud som uppenbarar, men han är också en Gud som fördöljer sig. Om vi inte förstår det här så kommer vi aldrig att kunna samarbeta med Gud. Vi kommer aldrig att begripa Guds vägar, som egentligen är ganska enkla, när de väl blir uppenbarade i våra hjärtan. Vi går till Markus 4:e kapitel. Där citerar Jesus de här orden som Gud säger till Jesaja, verserna 10-12. Han har just berättat liknelsen om de 4 sädesåkrarna. Och så står det så här, Markus 4:e kapitel. När han blev ensam med de 12 och de andra som var med honom frågade de honom om liknelserna. Han sa, ni har fått veta Guds rikes hemlighet, men för dessa som står utanför är allt bara liknelser, för att de ska se med sina ögon utan att se och höra med sina öron utan att förstå, så att de inte omvänder sig och får förlåtelse. Här kommer detta tillbaka. Så att de inte omvänder sig och får förlåtelse. Så att de inte omvänder sig och blir helade. Och det handlar om människor hela tiden som hade ett startkapital av uppenbarelse i sitt liv som inte kommit till uttryck. Romarbrevet 1 igen. De har haft kunskap om Gud, men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Hur ärar du Gud med din kunskap? Ja, inte bara genom att klappa händer och säga pris, ske Gud och tack och lov och så här, utan du gör det också genom att kunskapen får forma ditt liv. Den uppenbarelse du får från Gud, du ska alltid utgå från att den är dig given av den heliga ande för att prägla ditt liv. Inte för att tillfredsställa din nyfikenhet. Inte för att du ska bli en riktigt duktig korsordslösare. Eller ha någon annan sorts intellektuell snobbism i ditt liv. Den är där given för att du behöver den just nu i din vandring. Och du ärar Gud genom att ta emot uppenbarelsen och låta den forma ditt liv. Det kan hända att du får en uppenbarelse idag som du inte riktigt begriper hur den ska forma ditt liv. Börja då fråga Herren. Herre, varför har jag fått veta just det här? Varför har du visat just detta för mig? Jag träffade en kär syster för ett litet tag sedan. Hon berättade att hon hade haft en sån dröm. Hon var lärarinna och hon drömde att hon stod i sin skolsal, lågstadielärare. Och så var det en liten unge som plötsligt räckte upp handen och sa, men fröken, ser du inte vilken vacker kvinna som stod bredvid dig? Nej, hon såg ingenting. Jo, men där! Och så pekade alla ungarna och då sa hon, då såg jag plötsligt konturerna av en kvinna klädd i underbara vita kläder. Och allt eftersom hon framträdde för min blick så såg jag att hon var klädd i bröllopskläder. Och så hörde jag en röst som sa till mig, detta är Kristi brud. Och hon sa, denna kvinna var så skön, hon var så vacker. Och hon utstrålade en sån väldig auktoritet. Hon utstrålade en sån väldig auktoritet. Och så plötsligt visste jag bara inom mig, det där är jag. Jag är Kristi brud. Och det var ju väldigt skönt för henne att få den uppenbarelsen. Och vi talade lite grann om det här. Vilken underbar dröm. I sanningen profetisk dröm det här. Vi har ingen anledning att gå till Freud för att få någon uttydning på den drömmen, som ni förstår. Men så sa jag till henne, har du frågat Herren varför just du fick just denna fantastiska vision av din egen andliga auktoritet? Nej, det har jag inte tänkt på, sa hon. Men det tycker jag du ska göra, för det är antagligen så att Gud vill att du ska använda den på något sätt. Och därför låter han dig först få den som en uppenbarelse. Så börjar du fråga Herren varför du har fått den uppenbarelsen här och nu, så kommer det också att tillfalla dig ytterligare information om hur denna uppenbarelse ska användas i ditt liv. Är ni med? För det är så viktigt att vi har den grundinställningen. Du får aldrig uppenbarelse bara för din nyfikenhets skull. Utan du får den för att det ska hända någonting speciellt. Och Gud ger dig det mått av kunskap som du behöver för att din väg ska kunna uppenbaras, ska öppna sig för dig. Så hon blir väldigt glad, hon skulle omedelbart gå hem och fråga Herren. Så det blir nog något så småningom, hon bor här i Mölndal, så att vi får väl se vad som händer. Vi ser att den här visheten kommer tillbaka i Romarbrevet 1, 22 versen. Det ville gälla för visa men blev till dårar. Det ville gälla för visa. Alltså, uppenbarelsen uppfattades som något sekundärt i deras liv. De lät deras egen vishet och klokskap bedöma uppenbarelsen, inte tvärtom. Då blev de dårar. Och sedan börjar Paulus tala om att Gud är i den situationen en Gud som kan utlämna människor. Prisger, står det i gamla översättningen. Och detta har hela tiden med sömnaktighetens ande att göra. Okej, de vill inte ha min uppenbarelse. Jag tar tillbaka min uppenbarelse. Nu får de leva helt och hållet efter sin egen kompass. För det är bara då de kan komma underfund med att det bara är min uppenbarelse som kan rädda dem. Förstår ni det här? Det är kärlek alltsammans. Alltsammans är kärlek. Gud kan inte få oss att överge vår egen vishet med mindre än att vi får driva den till botten, så att säga. Och nu ska vi inte läsa den här texten till fördömelse. Jag menar, det kan lätt hända så här att man kan fastna i det ena eller andra som står omtalat här. För här finns alla sorters elakhet och själviskhet och ondska och avund och blodtörst. Om någon skulle lida av blodtörst här. Så är det väldigt lätt att man tänker så här. Ja, Gud, han har prisgett mig, mitt läge hopplöst. Det ska du inte göra. Utan du ska bara förstå att det kanske finns mått av vishet i ditt liv som Herren vill få lösa dig ifrån och som Herren vill få ersätta med uppenbarelse. Gud har gjort allt detta i nåd, allt detta i kärlek. Gå aldrig till en människa med svårigheter på det homosexuella planet och säg till honom att du är ju prisgiven av Gud. Det finns ingen fördömelse i det här. Det är kärlek. Och vi ska framför allt också se att det här handlar inte bara eller ens i första hand om enskilda människor. Det här handlar om ett folk. Över vårt folk finns sömnaktighetens ande utgjut. Och därför finns i vårt folk inget skydd emot de andemakter som leder människor in i otukt, i homosexualitet, i dryckenskap, i vad det är mer. Du kan se här vilken fantastisk historiebild vi har här. Det slog mig för ett tag sedan. Att det här är ju precis en beskrivning av vad som har hänt i Sverige efter andra världskriget. Jag menar, när kriget var på gång, va? Och folk hade hjärtat i halsgropen och bad till Gud allihopa. Det var många som gjorde. Också de som inte sprang i kyrkdörrarna. De satt hemma och bad sin aftonbön. Sen gick ju kriget över, tack och lov. Och då hade man inte samma behov av aftonbönen längre. Man hade fått en vision av Gud i sitt hjärta. För det var säkert många som fann både styrka och tröst och kraft och ljus och hopp och ledning i sina böner, i sitt böneliv. Men ja, så kom ju freden. Nu behöver vi inte bönerna längre. Man tackade och ärade inte Gud som Gud. Man sökte honom inte. Jaha, vad hände då? De ville ju gälla för att vara visa men blev till dårar. Ja visst. Vad hände sen? De bytte ut den oförgängliga gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor. Vi kommer en bit in på 50-talet. Så kommer den religiösa människodyrkan som en andemakt in i hela västerlandet. Tänk bara på Elvis Presley. Och den har funnits, denna människodyrkan, sedan dess. Beatles, Rolling Stones. När hysteriska tjejer kunde springa fram för att slita varsin hårtott av idolerna och så vidare. Och folk trampar ner varandra under uppträdena. Varför det? Jo, därför att de dyrkar människor. Och har du tänkt på hur det har gått för alla de människor som blivit dyrkade på det sättet? Marilyn Monroe, Elvis Presley, John Lennon. Det är ingen händelse det här. Det är inte en slump, inte alls. Vad händer sen? Sedan låter Gud människorna följa sina begärelser och utlämna dem mot orenhet så att de förnedrar sina kroppar med varandra. Det handlar inte om homosexualitet, utan det handlar om det som kom i början på 60-talet. Samlag för vänskaps skull hette det när det introducerades i Sverige. De som är lite minnesgoda och kommer ihåg den tiden var med. De minns vilken debatt det där väckte. Året var 1963. Bokens författarinne hette Kristina Ahlmark Michanek. Det blev en väldig debatt. Gruppsexet kom igång. Det var inte så noga längre. Utlämnades till orenhet så att man skändade sina kroppar med varandra. Så småningom så räckte det ju inte med det. Det var liksom inte häftigt längre. Homosexualitetens andemakter kommer in över vårt folk. Det kan hända att många av er här på ett eller annat sätt låtit lura er i såna här sammanhang och varit involverade i det. Och jag säger inte detta för att någon ska känna sig på minsta sätt fördömd, utan bara för att vi ska se att när sömnaktigheten kommer in över ett folk, så går det folket en speciell utveckling till mötes. Och det handlar inte om gruppsex. Det handlar inte om människodyrkan. Det handlar inte om uppstudsighet mot föräldrar, som det stod lite senare. Den enorma generationsklyfta som vi brottas med idag och som inte fanns på alls på samma sätt på 40-talet. Med alla de problem det har dragit med sig. Det handlar hela tiden om att det har funnits och finns startkapital av uppenbarelse om vem Gud är som inte kommit till användning. Detta är knutpunkten, inte allt det andra. Det är sekundära ting. Ointressant egentligen, för djävulen är alltid ointressant. Men detta är en utveckling, en väg som ett helt folk kommer in på när man har haft uppenbarelse om Gud som man inte har tagit vara på. Och allt detta är ändå ett utslag av Guds barmhärtighet. Det vållar mycket nöd, det vållar mycket lidande, det vållar massor med skilsmässor och trassligheter och allt möjligt. allt möjligt. Ändå är detta en nödvändighet för att vi ska överge vår egen vishet om vi sätter den före Guds uppenbarelse.